Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Det är episod 328 och när vi spelar in det här är det den 25 januari. Vilket ju betyder att det är löning idag. Men det är inte löning på temat utan vi ska prata om utdelningar. Utdelningsstrategier, utdelningsaktier, ja men allt som har utdelningar till. Och med mig till min hjälp i studion har jag såklart en expert. Så jag säger varmt välkommen till Jonas Skilje.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Du kommer ju från ett fondbolag.
Det stämmer.
Prior Nilsson fonder.
Jajamän, det stämmer också.
Så att, som sagt, en riktig expert. Men jag tänker att du ska få börja med att presentera dig lite kort och vad du gör på Prior Nilsson.
Mm. Ja, men absolut. Jo, men Jonas Skilje heter jag då. Jag jobbar som förvaltare på Prior Nilsson fonder. Dels med våra småbolagsfonder, men också ansvarig för vår utdelningsfokuserade fond Globala utdelare. Och privat så bor jag här i Stockholm, fru och tre barn. Gillar löpning och gillar också att läsa. Och då inte bara bolagsrapporter utan även romaner. Mm.
Jag skulle säga att vi har lite lika intressen, löpning och läsning av olika slag. Det blir mycket rapporter och analyser och sånt där. Men romaner slinker ju också ner då och då. Och här kommer jag med vår sedvanliga risktext. Tänk på att det kan svänga att spara i aktiefonder och andra värdepapper har historiskt varit ett väldigt lönsamt sätt att få pengarna att växa. Men vad som händer i framtiden, det vet ju ingen. Så ha med er det. Hur blev du själv intresserad av sparande och investeringar? Eller utdelningar kanske?
Ja, men sparande och investeringar. Ja, det kommer väl lite grann från, jag hade en pappa som, eller jag har en pappa som var väldigt aktieintresserad under min uppväxt. Så det var ganska mycket börskurser på text-tv och sånt där som alltid fanns i hemmet. Han började försöka till och med att starta en aktiesparklubb tillsammans med oss barn vid ett tillfälle. Men faktum är, då blev jag egentligen inte så frälst utan ja, höll på med lite slappt och engagerat sparande i fonder och sådär. Tyckte det var fullt tillräckligt. Sen efter gymnasiet så började jag plugga historia på universitetet. Men till slut då så skrev jag en uppsats i ekonomisk historia om svenska frihetstiden. Och den handlade mycket om ekonomi och politik. Och det insåg jag, shit vad intressant det är med ekonomi och hur mycket värde man kan förklara med hjälp av ekonomiska termer egentligen. Och inte långt efter det så började jag plugga på Handels här i Stockholm. Och då vaknade mitt aktieintresse upp ordentligt. Och jag började engagera mig i kårens egen fond. Och sedermera så läste jag min master i finans. Och det var också den vevan parallellt med det som jag började jobba på Prior Nilsson fonder.
Har du varit där länge?
Ja, det blir väl 6 år nu.
Ja. För du ska också få berätta lite om Prior Nilsson. Vad liksom är er nisch eller expertis? Du förstår nog frågan.
Ja, nej men vi är ett fondbolag som har funnits i över 20 år och grundarna som var de ursprungliga förvaltarna, de är fortfarande kvar i förvaltningen. Så vi har en lång kontinuitet av förvaltningsarbete i firman. Sen har teamet vuxit sen dess under de här 20 åren. Men vi kommer från hedgefonder från början och framförallt mot institutionella kunder. Och sen med tiden har det blivit fler och fler produkter som också varit mer inriktade mot privata kunder. Men det som är kärnan i allting vi gör egentligen är aktiv förvaltning. Så vi försöker hitta nischer och produkter där vi kan bidra med vår kompetens för att generera överavkastning. Och om vi tar globala utdelare till exempel som jag förvaltar, då var det helt enkelt så att vi såg att det finns ingen fondprodukt på den svenska fondmarknaden som faktiskt tillämpar den här strategin att investera i bolag med lång historik och stigande utdelningar, så kallade utdelningsaristokrater. För det var så vi tänkte när vi startade upp den fonden för 5 år sedan ungefär.
Okay. Så att utdelare är ändå någonting som du känner att du kan bra, så att säga.
Ja, absolut. Jag jobbar med det varje dag.
Och vi ska gå in på det här med utdelningsstrategier och kanske lära oss någonting nytt idag. Ska vi börja som vanligt från början, grunderna när det kommer till utdelningsstrategier? Vad är till exempel en utdelningsstrategi? Och vad går det ut på?
Nej, men det är väl först och främst några begrepp man bör ha med sig då. Och det är dels, vad är en utdelning och vad är en direktavkastning? För det kommer vi prata väldigt mycket om här idag. Men så för att ta det väldigt, väldigt basic så att alla är på the same page. Så en utdelning är ju, ett bolag gör en vinst och sen bestämmer styrelsen att de ska dela ut en del av den vinsten till aktieägarna. Och det blir utdelningen. Och om vi har ett bolag som gör 100 miljoner i vinst, säger vi, och styrelsen bestämmer att man ska dela ut 50% av vinsten det året, då blir det 50 miljoner i utdelning. Och vi säger att det här bolaget har 25 miljoner aktier. Det innebär att 25 miljoner aktier ska dela på 50 miljoner i utdelning. Det blir i sin tur då 2 kronor i utdelning per aktie. Och så säger vi att det här bolaget dessutom är börsnoterat. Och vi vet att kursen på aktien är 50 kronor. Då kan vi räkna ut direktavkastningen också. Genom att vi tar 2 kronor delat på 50 kronor. Så får vi en direktavkastning på 4%.
Och den anges då i procent som du säger.
Ja, men precis. Det stämmer.
Så, och då när vi har koll på utdelning och direktavkastning, vad är då en utdelningsstrategi?
Ja, men en utdelningsstrategi blir då att investera i utdelande bolag för att få en del av de här återkommande utdelningsströmmarna som varje år kommer från bolaget. Och de här utdelningarna kan antingen användas för att ta ut från din portfölj och leva av som en typ passiv inkomst. Eller så kan du välja att återinvestera de här utdelningarna i den egna portföljen som en mer värdeskapande strategi.
För det finns ju också väldigt många olika utdelningsstrategier. Och jag tänker att du ska få ta oss igenom dem, du ska få äran. Mm. Vilka typer av utdelningsstrategier finns det? Om vi börjar där, kan du få berätta lite. Vad är för- och nackdelar? Eller?
Ja, men absolut. Ja, men det finns väl egentligen två stora skolor inom utdelningsstrategier. Och den första är ju de som väljer att hitta bolag med höga direktavkastningar för att bygga upp en utdelningsportfölj som genererar stabila utdelningar som de kan leva av. Och då tänker jag på till exempel den här FIRE-rörelsen som gärna vill gå i pension tidigt och leva av utdelningar, som har den här drömmen om att vara ekonomiskt oberoende.
Precis, det står ju för Financial Independence Retire Early.
Ja, exakt. Exakt.
FIRE.
Ja, men den här typen av pensionstänkande, det har ju varit väldigt, väldigt trendigt och på tapeten i USA väldigt länge, där man har ett lite annorlunda pensionssystem än vad vi har i Sverige. Men jag tycker också man har sett att den här tanken och idén om att leva på utdelningar helt och hållet eller att dryga ut sin pension med hjälp av en utdelningsportfölj och en utdelningsstrategi, den börjar bli mer och mer populär också i Sverige. Den hade ett ganska starkt uppsving under pandemin, det märkte man tydligt. Nu har det väl backat lite grann, och det kanske också har att göra med att räntorna har kommit upp lite grann, så att du kan få en mer vettig avkastning därifrån nu. Men i takt med att räntorna stiger så tror jag att den här typen av investerarstil kommer att få ett uppsving igen tillbaka härifrån.
Alltså att egentligen bygga upp en utdelningsportfölj, menar du?
Ja, ja. Exakt. Och då kan man säga att en av kärnorna också i en utdelningsstrategi, det är ju att, alltså, för att ett bolag ska kunna vara utdelande till att börja med, så måste de göra en vinst. Och de måste dessutom prioritera att dela ut pengar till aktieägare utöver att investera i den egna verksamheten, vilket gör att utdelande bolag tenderar att vara mer mogna, lite mer stabila och kanske lite tråkigare om man gillar tillväxt då, kontra ett tillväxtbolag som plöjer ner alla sina vinster, alla sina kassaflöden i att växa sin affär, investera i egna projekt och skapa aktieägarvärde genom att helt enkelt öka omsättningen och vinsten. Mm. Så där, och då kan man ju då liksom ställa det lite grann mot andra typer av bolag också. Men det gör ju att den här typen av stabila, lite mer mogna bolag, de tenderar ju också att ha lägre risk de gör kassaflöden, de har oftast balansräkningen för att kunna unna sig att dela ut pengar till aktieägarna. Så det är ju populärt också som en typ av lite lägre riskplacering dessutom.
Det var det egentligen jag skulle ställa där, att är det alltid bra så ska man leta efter de bolagen som har så hög direktavkastning som möjligt. Det kan ju också vara lite riskfyllt.
Jo, men precis. Och det skulle jag säga, det är väl ett av de klassiska misstagen egentligen som man kan göra. Som du till exempel hittar ett bolag i en bransch där den genomsnittliga direktavkastningen är, säg, 3%. Och du hittar det här bolaget som har 10% i direktavkastning. Ja, då måste du nog titta lite extra för att förstå varför den är så mycket högre än alla de andra. För egentligen är ju en hög direktavkastning också ett mått. Det är en typ av värdering av risken också. Så det är som med räntor. Hög direktavkastning, precis som hög ränta, brukar vara förenligt med högre risk. Så i det här fallet, då kan det vara så att bolaget har en extra utdelning som gör att utdelningen ser artificiellt hög ut det här året. Och misstaget man kan göra är att man tror att den kommer fortsätta vara så hög varje år. Men det är ju inte särskilt sannolikt. 10% direktavkastning är väldigt högt. Men det kan ju dessutom vara så att bolaget har stora finansiella problem, så att aktiemarknaden tror inte att de kommer kunna betala ut de här 10% i direktavkastning alls. Och om aktiepriset faller, då stiger direktavkastningen. Så en hög direktavkastning kan ju också helt enkelt vara en effekt av att kursen har fallit väldigt kraftigt. Så man bör se upp med bolag med väldigt höga direktavkastningar, för att det är inte så att de bara uppstår ur ingenting och att folk har missat att vissa bolag har en hög direktavkastning.
Men vad skulle du säga att man ska satsa på i snitt i liksom en utdelningsportfölj? Hur hög bör, liksom, är det rimligt att direktavkastningen är?
Ja, det beror kanske dels lite grann på syftet, och sen finns det utdelande bolag som har olika höga direktavkastningar, kanske beroende på vad de har för tillväxtmöjligheter framöver. Men ett bra sätt är att börja med att fundera på vad är det jag ska ha utdelningarna till? Och om man tänker sig att man vill dryga ut sin pension och man inser att men säg att jag har tjänat 30 000 efter skatt och jag räknar med att det kommer vara min lönenivå när jag ska gå i pension. Och jag tror att i genomsnitt så förlorar vi svenskar ungefär 50% av vår inkomst när vi går i pension. Och det kanske man inte känner att man är helt bekväm med. Så då börjar man tänka såklart långt i förväg. Hur ska jag kunna parera det här den dagen jag ska gå i pension för att inte behöva dra ner på min livskvalitet eller eventuellt tvingas känna mig nödgad att jobba längre än vad jag egentligen har lust med för att få ekonomin att gå ihop. Men säg att du har 30 000 innan skatt när du går i pension och sen halveras den till 15 000 i månaden. Då betyder det att du behöver dryga ut din pension med 15 000 i månaden. Och det blir 180 000 om året. Om du då vill bygga en utdelningsportfölj som genererar det här, som fyller det här gapet efter pensionen, då kan du räkna baklänges och se ungefär vilken direktavkastning du skulle kunna vara bekväm med och i så fall hur mycket pengar du behöver pynta in i den här portföljen. Men om vi kollar den genomsnittliga direktavkastningen på Stockholmsbörsen, den har historiskt legat ungefär på 4%. Så om du tar då 4% och sätter det i relation till att det ska räcka till att betala ut 180 000 utdelningar, då kan du helt enkelt dela 180 000 med 4% och då får du ut att...
I decimalform ska sägas.
Ja, precis. Och då, men det skulle innebära att du behöver ha ungefär 4,5 miljoner kronor i din utdelningsportfölj för att varje år kunna ta ut 180 000 kronor i utdelning givet att du har 4% i direktavkastning. Sen den här direktavkastningen, den kan du ju spela med. Du kan ju ligga lägre och du kan ligga högre såklart. Men högre innebär i de flesta fall högre risk. Men om man ser 4% som ett snitt, det tycker jag är ganska rimligt. Det är en ganska stabil nivå och jag menar, det är Stockholmsbörsens 30 största eller mest omsatta bolag. Så det är inte några det är inga dåliga bolag som är nära att gå i konkurs. Så att där har du en ganska bra approximation skulle jag säga för ungefär hur mycket pengar man skulle behöva. Sen får man elaborera med, alla har ju olika inkomster och olika pensionslösningar sen tidigare och sådär.
Så det skiljer sig också, så här, vill man helt kunna leva på det eller vill man bara ha liksom en guldkant på vardagen? Det är ju liksom de frågorna man får ställa sig.
Ja, om man ska leva helt på det här, då är det klart att då behöver du förmodligen dels en mycket högre, alltså en större portfölj och mer sparat.
Du behöver spara ihop mycket mer, ja.
Precis. Om du dessutom ska gå i pension tidigare, då har du också färre år på dig att spara ihop det där. Så det blir ju ännu tuffare. Och därför är det så att många som är en del av den här FIRE-rörelsen, de ser till att verkligen leva väldigt snålt och spara enormt mycket av sin inkomst under de år de jobbar för att kunna förverkliga den här drömmen. Så det är ju ganska tufft och det är viktigt att börja i tid om man ska kunna få ihop de pengar som krävs.
Verkligen. Det är ju liksom lite av filosofin där att leva så snål som möjligt nu för att kunna leva utan att behöva jobba sen.
Ja.
Och där är det ju nog inte omöjligt att man sparar under liksom 20 000 per person i månaden in till sin portfölj. Om man har möjlighet att göra det vill säga. Vilket ju absolut inte alla har. Men
när jag tänker exemplet med som jag drog nyss då, att du skulle ha 30 000 kvar efter skatt varje månad, då får man liksom se hur mycket av det skulle man kunna putta in i en utdelningsportfölj och fortfarande ha en dräglig tillvaro under tiden. Då går det ju inte att ta 20 000 kanske.
Nej, men månad. Precis. Det är ju väldigt mycket. Då kräver det ju att man har högre löner eller att man är två kanske. Men jag ska säga det att vi har faktiskt ett blogginlägg på det här temat där vi har gjort uträkningar ungefär hur mycket kapital man behöver givet olika nivåer man vill ha ut i månaden och hur stor direktavkastningen är om det är så att man vill läsa det i skrift. Jag länkar det i beskrivningen. Men du, den här utdelningsstrategin då med hög utdelningsandel eller hög direktavkastning. Skulle du säga att det finns några nackdelar med den?
Ja, alltså bolag med hög direktavkastning, de tenderar ju också att ha lägre tillväxt och kanske ha svårare att kunna höja den här utdelningen över tid. Så det har ju då en nackdel att jag tror inte att du kommer ha så hög värde alltså tillväxt i portföljen, alltså värdeökningen i din portfölj kommer inte att vara lika stor som om du väljer vissa andra utdelningsstrategier. Så därför så tycker jag att det här är en typ av strategi som man kanske viktar över till när man börjar närma sig pensionsåldern eller när man är där. Men jag tycker inte att man som ung nödvändigtvis behöver börja med den här typen av strategi och tänka att man ska leva på sina utdelningar för att jag tycker det är mycket bättre då att du återinvesterar dina utdelningar under din förmögenhetskarriär när du börjar och bygger upp ditt kapital och ackumulerar värde i portföljen.
Precis, för om du också då återinvesterar utdelningen så växer ju portföljen snabbare. Det är ju det du menar, eller?
Ja, dels så växer den snabbare för att du inte tar ut några pengar. Och det är ju väldigt viktigt, särskilt över lång tid. Men jag tror också att man behöver inte nödvändigtvis fokusera på de bolag med den högsta direktavkastningen när man har tiden på sin sida.
Att också se tillväxt.
Precis, och det är egentligen den andra skolan av utdelningsstrategier.
Mm.
Den som på engelska heter dividend growth investing eller utdelningstillväxt investeringsstrategin då.
Men ska vi gå över på den strategin då? Nu tycker jag ändå vi har pratat om det här med att leta hög direktavkastning. Hur går strategin till om man istället satsar på utdelningstillväxt och vad är fördelarna med det?
Jo, men det du gör när du investerar i bolag som har en utdelningstillväxt, det är egentligen att du går en ganska fin mellanväg mellan de här två kategorierna som jag pratade om i början. Alltså du har utdelande bolag som kanske har lite sämre tillväxt för att
de är mer mogna.
De är mer mogna, de har redan starka marknadsandelar kanske, de har inte så många nya projekt som de kan plöja ner i, eller de är redan så stora att de kan investera jättemycket pengar i sina projekt, men de har fortfarande jättemycket pengar över ändå som de kan dela ut till sina aktieägare. Och de här bolagen som är jättemogna, de kanske inte har så hög tillväxt, men det finns bolag som både har en väldigt mogen, stark ställning finansiellt och som har väldigt fina kassaflöden och som kan dela ut väldigt mycket pengar till sina aktieägare, men som samtidigt också har en hygglig vinsttillväxt varje år. Och om jag går tillbaka till min fond globala utdelare, där har jag en väldigt tydlig investeringsstrategi där jag går investerar i utdelningsaristokrater. Och det är ju den typen av bolag som har lyckats höja sin utdelning under väldigt långa tidsperioder.
Dividend Kings.
Ja, det finns massa olika och där Kings är den högsta. Men det är en global fond som jag förvaltar. Och de här bolagen med den allra längsta utdelningshistoriken, de finns nästan bara i USA. Så om man vill vara global, då måste man kanske sänka ribban lite grann. Men
vi är Dividend Queens heter det då?
Nej, jag kan faktiskt inte de där. Men Dividend Aristocrats, det är liksom de som har höjt den 25 år i rad.
Okej, förlåt. Jag måste också bara fråga, för jag blev jättenyfiken nu. Den här globala fonden, hur ser liksom exponering mot marknad ut där? Det är inte störst mot USA, eller?
Jo. Det är det.
Men också från andra...
Ja, precis. Alltså, den absolut största vikten är mot USA. Det är nästan 60%. Och sen är det ganska mycket mot Storbritannien. En hel del mot Frankrike och Europa. Lite grann mot Japan också. Mm. Några bolag i Australien. Men problemet är att det är väldigt få bolag som klarar av den här väldigt tuffa uppgiften att höja sin utdelning under så många år i rad. Och då har vi ändå satt en tröskel på 15 år. Och då resonerar vi så här att 15 år av utdelningshöjningshistorik, då har man klarat av att höja utdelningen i ungefär 3 hela konjunkturcykler i rad varje enskilt år. Och det är ganska tufft. Och om vi kollar i Sverige så finns det nästan inget bolag som har klarat det. Vi hade Huvudstaden, vi hade Castellum, det finns Vitec som har lyckats med det här. Ja, Huvudstaden och Castellum har ju sänkt och ställt in sina utdelningar. Men de fanns ändå som klarade 15 år. Men det gör också, tror jag, att kunskapen om den här strategin är ganska låg i Sverige. Det är inte så många som känner till den, helt enkelt för att man har en viss home bias. Man tittar på vad som finns på Stockholmsbörsen och här finns inte den typen av bolag och absolut inte så många att det går att tillämpa som någon typ av
portföljstrategi. Liksom.
Nej, precis. Så det skulle bli för koncentrerat helt enkelt. Medan i USA har du kanske 100 sådana här bolag. Men där är den väldigt, väldigt populär också, särskilt bland den här typen av personer som vill ha ganska låg risk och stabila kassaflöden från utdelningar, inte minst sen när man går i pension.
Mm. Men vad skulle du säga liksom, om man vill hålla på med utdelningstillväxt? Vad är de största fördelarna respektive nackdelarna där?
Alltså, fördelen är ju att särskilt ifall vi har tiden på din sida, det är att de här utdelningshöjningarna ger ett väldigt viktigt bidrag till din totalavkastning hela tiden. Eftersom ett bolag som, ja, man får tänka, det här är bolag som Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Novo Nordisk, Johnson & Johnson. Det är liksom börsgiganter som lyckas höja sina utdelningar varje år under så här lång tid. Men den här utdelningshöjningen, de kommer ju hela tiden av att vinsten hela tiden också växer. Så utdelningen är en effekt av vinsttillväxten, vilket gör att de här bolagen dessutom har fått se sina aktiekurser stiga hela tiden i takt med att vinsten hela tiden har ökat. Det betyder att du får både en stadig intäktsström från de här utdelningarna som kommer in varje kvartal, varje år, plus att du har en vinst, eller säga en prisstegring i aktiekursen hela tiden. Så du får två väldigt trevliga saker som jobbar för dig väldigt bra över lång tid.
Det är det vi kallar yield cost.
Ja, men precis. Eller det är väl att priset du betalar för en aktie i ett tidigt skede. Och du kan se att liksom utdelningen ökar från den här nivån när du köpte första gången. Så att, jag menar, om du köpte ett bolag med för 100 kronor som betalade ut 2 kronor per aktie och sen 20 år senare så betalade du 10 kronor per aktie, då har din yield on cost gått från 2% till 10%.
Så där är det lite buy and hold som är det vinnande konceptet, man ska försöka köpa så billigt som möjligt för att sen, ja, så det är väl egentligen alltid liksom målet.
Men... Ja, men visst, man önskar ju att man kan köpa billigt. Men här är det så att de här bolagen som växer fortsatt och som är så här stabila och klarat av nedgångar så här väl genom historien. Det är inte de som har de högsta direktavkastningarna. Alltså, det är inte de som har låga värderingar. Så om man letar efter bara de med högst direktavkastning, då kommer man missa de här väldigt fina bolagen som dock har förmågan och visat att de klarat av att höja sina utdelningar under väldigt lång tid.
Men Jonas, nu har vi pratat utdelningstillväxt och utdelningsandel och utdelningsaristokrater. Det finns ju många ord för det där. Nu tänker jag egentligen att vi ska gå vidare, för du förvaltar ju ändå en global utdelningsportfölj. Eller en global utdelningsfond. Och vad skulle du säga, liksom, globala utdelningsaktier jämfört med svenska? Vad är liksom de mest väsentliga skillnaderna? Är det någonting man ska tänka på?
Ja, men det finns faktiskt ganska, alltså, flera intressanta kulturskillnader egentligen mellan svenska och utländska utdelningsaktier. Och den största är såklart att i inte minst USA, så där är utdelningstillväxt och historiken där, det är otroligt prioriterat bland ledningar och styrelser, och det ses som ett enormt kvalitetstecken där att man har de här långa obrutna serierna av utdelningshöjningar. Det är verkligen ett amerikanskt fenomen med de här otroligt långa sviterna. Tittar man och jämför, kollar man på Japan till exempel, där har man haft långa perioder av deflation. Det innebär att i en sån miljö då behöver du inte höja utdelningen nominellt, alltså igen, för att i reala termer ska vara en utdelningshöjning. Så där har många istället sett det som en kvalitetsstämpel om man har kunnat hålla den på en jämn nivå i de här deflationsperioderna istället. Och sen är det också en viktig skillnad, tycker jag. Jag gjorde en liten studie på Stockholmsbörsen för att kolla hur, alltså med vilken frekvens bolag delar ut. Och kollar man i Sverige bland de 100 största utdelande bolagen, så är det 62% som delar ut en gång om året. Och det brukar ju vara nu på våren. Medan bara 8 delar ut kvartalsvis. Kollar jag i USA istället, där ser jag att 96% av de 500 största utdelande bolagen delar ut kvartalsvis. Och jag föredrar att få utdelningen uppdelad per kvartal istället. För det ger mig fler möjligheter att förränta dem och investera dem som jag vill. Mycket hellre än att jag har det inlåst hos företaget under en längre period. Så det ger en extra flexibilitet, tycker jag, att ha de här kvartalsvisa utdelningarna.
Skulle du säga att det också sänker risken något? Eftersom att du ju får dina pengar ofta, det riskerar ju, tidsperspektivet är ju ändå någon form av liksom risk. Om det går ett år snarare än 3 månader, så kan ju hända mycket mer på ett år än vad det kan på 3 månader. Eller tänker jag fel då?
Nej, men det tycker jag att du tänker rätt där. Och det är det här också hur man ska använda och återinvestera utdelningarna i portföljen sen. Så om du inte tar ut pengarna för att leva av dem, utan du kanske är i en fas där du fortfarande håller på och bygger upp din portfölj och bygger upp värde i portföljen, och du ska återinvestera, och det tycker jag man ska göra om man tänker på värdeskapandet. Då finns det ju vissa som gör så att okej, jag får en utdelning från bolag A, då väljer jag att köpa fler aktier i bolag A med hjälp av den utdelningen. Medan jag tänker så att jag får en utdelning från, säg, Microsoft, som har gått väldigt bra, som jag tycker har en premievärdering, och sen tittar jag, då köper jag kanske Nike istället för de pengarna, som jag tycker handlas till en rabatt. Och på så vis så minskas ju risken i portföljen hela tiden. För att jag tar pengar och liksom indirekt säljer jag ju av lite grann i Microsoft och köper istället i Nike. Så att det finns en väldigt bra rebalanseringseffekt i att du får de här jämna utdelningarna snarare än att du får det i en klump per år istället.
Okej, så det skulle ändå liksom kunna vara till fördel att man får det kvartalsvis som du säger. Finns det någonting mer som skiljer sig liksom globalt jämfört med svenskt, som ju är det som de allra flesta svenskar föredrar?
En annan skillnad är ju också att direktavkastningarna är högre i Sverige än vad de är i utlandet, vilket ju kan vara avskräckande om man ska välja att leva på aktieutdelningar. Men jag tänker mig så här att du kanske kan ha en mer utländsk och tillväxtdriven portfölj av utdelningsaristokrater medan du ackumulerar förmögenhet. Och sen är det dags att gå i pension, då kanske du viktar över till en portfölj som istället är svensk. Så du slipper oroa så mycket över valutafluktuationer. Men dessutom så kanske du kan få en högre direktavkastning i den portföljen till en hygglig risk helt enkelt. När det är dags att gå i pension helt enkelt.
För det ska ju också sägas det att när man investerar i utländska aktier och man får utdelning så behöver man ju betala någonting som heter utländsk källskatt. Mm. Och av den anledningen så kan det vara till fördel att välja kontotypen kapitalförsäkring om man vill investera hos oss på Avanza. Och det är enkelt av den anledningen att man kan få återbetalning av den utländska källskatten. Och om man har en kapitalförsäkring, då ansöker vi om den här återbetalningen till, alltså det är ju per se Avanza Pension som äger kapitalförsäkringen. Det är ju så det fungerar jämfört med om man då har ett ISK som man ju själv är ansvarig för. Och därför så ansöker Avanza Pension om att få tillbaka den här för egentligen alla som har utländska aktier. Och på Avanza så betalar vi tillbaka det året efter. Medan det då skulle vara så här, om man har ett ISK och man vill ha tillbaka den utländska källskatten, det kan man, men då måste man själv ansöka om det och det tar upp till 3 år, det tar drygt 3 år. Efter 3 år kan man ansöka om att få tillbaka det. Så det är verkligen en stor fördel att välja kapitalförsäkring av den anledningen. Är det några andra risker? Du var lite inne på valutan där. Är det någonting du tycker att man borde tänka på i det långa perspektivet? Det är väl kanske mer kortsiktigt.
Nej, men i det långa perspektivet så alltså när man bygger de här portföljerna, då kan det också vara bra att tänka på att ja, men om jag nu vill leva på utdelningarna under en period, att kanske dels sprida riskerna. Inte bara att du inte har för mycket vikt i ett enskilt bolag, men du kan också kanske inte vill ha för mycket i en enskild bransch. Så ta bankaktier till exempel som var väldigt bra utdelningsaktier under långa perioder. Men sen kom ju finanskrisen.
Som nu kommer tillbaka igen också.
Ja, precis. Nu börjar det komma utdelningar igen. Men under finanskrisen då ställde ju jättemånga banker in sina utdelningar. Och då kanske inte är så kul att ha 50% av sin utdelningsportfölj just baserad på bankaktier. Då blir det väldigt mycket vita bönor i tomatsås det året.
Jag tjatar ju om det, riskspridning hörni, så det gäller ju även i en utdelningsportfölj att försöka sätta ihop minst 10-15 aktier i 5-6 olika branscher, liksom give or take. Som vanligt då, så springer ju tiden ifrån oss. Jag skulle ju vilja veta lite vad din egen filosofi är när det kommer till utdelningar. Vad tycker du är bra?
Nej, men det kanske har framkommit här. Alltså jag gillar ju utdelningstillväxtbolagen, alltså utdelningsaristokraterna. För då får jag ju både vinsttillväxten över tid. Jag får dessutom en väldigt robust portfölj med låg risk, om jag tänker konjunkturrisk. Så nu inför 2024 till exempel, så i min portfölj så har jag ungefär 20% hälsovård och 20% dagligvaror. Och det är ju branscher där efterfrågan är väldigt stabil över en konjunktur. De här bolagen har klarat konjunkturnedgångar väldigt bra historiskt. Och den här typen av bolag brukar dessutom premieras när det är oro i ekonomin. Nu får vi se hur brant lågkonjunkturen blir och om det blir någon och sådär. Men det här är aktier som har gått ganska dåligt under, ja, sen pandemin egentligen, som jag tror kan få ett uppsving under 2024. Så att jag håller mig fortsatt till utdelningsaristokraterna.
Men hur ska man tänka med aktiekurser som faller mer än vad utdelningen ger? Det känns ju spontant som en väldigt dålig strategi.
Alltså, jag vet inte om jag förstår din fråga. Alltså, jag tänker så här, om man lever av sin utdelning, om du har köpt en utdelningsportfölj och du ska gå i pension, det som är ganska trevligt och som gjort att utdelningsstrategin är populär för folk som gått i pension, det är just att om du har tillräckligt bra riskspridning och det är tillräckligt stabila bolag, då liksom oavsett hur börsen går så kommer de här bolagen fortsätta dela ut utdelningar. Jämför det med att om du har en portfölj med icke-utdelande bolag som du har byggt upp till din pension och du tänker att jag kommer sälja av bolag och leva av det helt enkelt. Då kan du behöva, och på så vis skapa din egen utdelning, men då kan du behöva sälja av bolag vid en tidpunkt när börsen är väldigt nedpressad till exempel. Och det är det som kallas för negativ compounding. Alltså du säljer aktier stigande i en fallande börstrend. Medan under samma period, om du har haft en utdelningsportfölj istället, då får du utdelningarna oavsett vad kursen är. Så du får en viss peace of mind och mindre risk för att du blir besviken om du har en utdelningsportfölj som du hela tiden tar och lever av.
Det är jag helt med dig på. Men jag tänker mer så här, vi har ju ändå sett några bolag i Sverige som historiskt har gett ganska hög utdelning och som folk har valt av anledningen att de har hög utdelning, men där kursen sen har fallit med liksom 70-90%. Då kompenserar ju inte utdelningen för värdetappet i portföljen.
Nej, absolut. Och det säger också någonting om dels att man måste vara noggrann i vilka utdelningsaktier man väljer, och man får ju också såklart hålla ögonen på sin portfölj. För att de här bolagen som har tappat 70-90% av sitt börsvärde och som hade en hög utdelningstillväxt, eller en hög direktavkastning. Jag lovar att de har inte haft en hög direktavkastning hela vägen till slutet, utan det har ju varit andra problem. Alltså ett bolag tappar inte 90% ifall de också samtidigt har tillräckligt goda kassaflöden för att dela ut till sina aktieägare. Så ofta så är den höga direktavkastningen en signal om att någonting är fel hos bolaget.
Och en bubblare där, vad tycker du om bolag som ger utdelning och samtidigt gör nya emissioner?
Det är ju såklart då får man också nog dra den åt sig eftersom
en varningsflagga.
Ja, däremot så det finns ju bolag som kanske lånar pengar för att göra återköp eller göra utdelningar. Och det kan ju vara så att man vill använda räntekostnaden för att skapa en skattefördel. Så det finns sluga sätt som bolag kan göra för att ge utdelning och skapa aktieägarvärde som kanske intuitivt låter destruktivt.
Man kommer inte ifrån hemläxan.
Nej.
Men du, vi ska avsluta med dina tre bästa tips för att lyckas med en utdelningsstrategi.
Dels att vara disciplinerad och de här bolagen brukar inte vara jättespännande att köpa i, och det gäller att vara uthållig helt enkelt om man ska kunna lyckas med den här strategin på lång sikt. Och det kan vara nog så viktigt att bara hålla sig till en strategi oavsett vilken det är, att genomföra den konsekvent.
Pannben.
Ja, precis. Och sen att börja i god tid, för som i de exempel som vi pratat om, så det tar ganska lång tid innan du har tillräckligt mycket pengar i din portfölj för att det faktiskt ska vara någonting som gör en substantiell skillnad för din ekonomi. Så jag menar, om du börjar från noll och investerar några tusen i månaden, så även efter några år så är det inte jätteimponerande utdelningar, och det kan kännas väldigt långt kvar till att man ska kunna gå i pension tidigt eller sådär. Men man får helt enkelt bita ihop och inse att det kommer inte gå jättesnabbt.
Inga snabba pengar.
Nej.
Har du ett sista också? Eller kände du att det var tre?
Nej, men jag tycker också att man ska helt enkelt inte gå på dem med allra högst direktavkastning. Jag tycker att man bättre att ta de som är stabila och som har haft en jämn direktavkastning över tid. För det tenderar nämligen att normaliseras när alltså en ohållbart hög direktavkastning, det brukar vara en vanlig signal.
Då ska jag sammanfatta det med pannben, börja helst igår och locka sig inte av hög direktavkastning.
Nej, precis.
Bra! Då måste jag tacka så hemskt mycket för att du ville komma hit. Jag tror att vi är många som har lärt oss massor. Så får vi önska alla lyssnare en fortsatt trevlig dag.
Ja, tycker jag.
Hej då!
Hej då!